Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av e-handelssvepet, podden som håller koll på allt som händer i den stora e-handelsvärlden, både här hemma i Sverige och i resten av världen. Med mig, Ola Andersson, som till vardags jobbar på e-handel.se med vår medlemssajt Plus, och med min poddkollega
David Gustafsson, posterboy på e-handel. Nej, men reporter, och nu har jag modererat 3 paneldebatter här i veckan. Vårt fina event, Influencer Marketing Summit, som vi höll på inget mindre än den legendariska reklamskolan Bergs här i Stockholm.
Och det ska vi prata lite mer om, för det är inte bara du och jag idag, David. Vi har ju en gäst också.
Va? Är det sant? Har vi en inkräktare?
Ja, de har smugit in här i poddstudion. Vi säger hej till kollegan Bianca.
Hej! Ja.
Välkommen! Vad kul att ha stjärnbesök från marknadsavdelningen inom e-handel.
Exakt.
Ja.
Och en av dem som styrde upp vårt IMS-event som vi hade också. Så att vi ska återkomma till henne och höra lite mer om hur det gick och vad vi hade för insikter. Så det kommer bli jättekul.
Hur känns det att sitta här i studion med lurarna på, Bianca?
Ja, men det känns toppen. Superroligt att vara här.
Mm. Och superroligt att ha dig här. Vi börjar bara bli lite trötta på varandra, jag och David, nu. Så att det är skönt att vi får in lite nytt blod.
Det är lite för gubbigt ibland.
Ja, precis. Men jag tänker att vi börjar väl i sedvanlig ordning med att bara se lite, vad har hänt den här veckan, David?
Ja, det kom ett besked från Hui om vad som blir årets julklapp.
Mm, spännande. Alltid lika spännande varje år.
Ja, jag förutsätter att du har missat det, Ola.
Ja, gud ja. Mm. Det är ingen annan som har skrivit om det här.
Du är ju så försjunken i sociala medier och digital marketing om dagarna.
Ja, bara det.
Smarta spaningar på LinkedIn. Och allt annat som inte berör just det ämnet, det är ju du helt frånkopplat från. Eller hur?
Men då är det tur att du har koll på vad faktiskt hur jag sagt och kommit fram till.
Ja, jag har heller ingen aning. Inte den blekaste. Men jag tror att det var den här matberedaren, va? Eller hur var det?
I år igen. Den som står under någon byrå någonstans sedan 10 år tillbaka.
Eller var det mobillådan kanske som gör comeback? Nej. Det var inget mindre än, jag kan läsa lite motiveringen här. Det är en klassisk julgåva, säger man på Hui, som har återupptäckts av nya generationer i en omvärld, och nu blir det mörkt, präglad av krig, våld och ekonomiska svårigheter. Och den här julklappen ska ge en stund att koppla bort världen utanför och istället uppleva samvaron med nära och kära. Vad kan det vara, Ola?
Jag vet inte,
jag dra någonting.
Jag drar till något helt sådär jätte, bara utan att ha någon som helst aning. Jag tänker att sällskapsspel, tänker jag, skulle kanske eventuellt kunna vara en sån grej.
Din slutledningsförmåga är ju briljant.
Jag är lite nöjd.
Det är rätt! Sällskapsspelet! Och det tycker hur vi passar in i vår mörka samtid. Så att vi ringde upp några e-handlare och frågade vad de tycker om det här. Några helt random sådär. Några som säljer bilar och någon som säljer mobiltelefoner. Vad tycker du om att sällskapsspel blir årets julklapp? Nej, men förstås några e-handlare som säljer just sällskapsspel. Och då fick vi tag på en mycket glad Mattias Glad. Grundare och vd på Spelexperten i Gävle. I Gävle är det mycket spel och partyprylar. Partykungen finns ju där också. Men den här gången var det Spelexperten. Var han glad? Var glad, han var jätteglad. Vi är väldigt lyckliga över beskedet, säger han till mig på e-handel. Sällskapsspel har för oss alltid varit årets julklapp. Vi tror att försäljningen kommer öka en hel del. Och det är redan en produkt som är väldigt förknippad med julen för många. Och nu får alla en påminnelse om det, förstås. Försäljningen har också varit stabil under året trots det ekonomiska läget. Och de höga nivåerna under pandemin är vi nu i kapp igen. Så här har vi en e-handlare som går som tåget. Man är tillbaka på pandemidopade försäljningsnivåer. Coolt, va?
Tyckte jag var lite intressant just det, att de är så till den grad bra försäljning att de faktiskt är uppe på de nivåerna igen. Det är ju fortfarande egentligen ingen e-handlare som har kommit ikapp det, utan man ligger ju under vad man var då när det var som värst.
Precis, men vill man nå de här dopade nivåerna igen, då ska man sälja sällskapsspel tydligen.
Eller bli årets julklapp.
Eller bli årets julklapp.
Eller både.
Det var bra innan också tydligen här.
Precis, det känns ju som sällskapsspel har ju alltid varit lite årets julklapp.
Ja, verkligen.
Ganska tacksamt att ta det ändå.
Är det Monopol kanske? Det är väl fortfarande storsäljaren, tror jag, i det här avlånga landet.
Ja, det känns ju som att någon form av Monopol är ju ligga där.
Och så snackar jag med Webhallen också. De säljer ju mycket annat än just sällskapsspel, men det finns i utbudet. Vi är såklart mycket exalterade över det här självklara beslutet. Ja, Ola håller med här att det var ett självklart beslut.
Ja.
Även om du saknar den här matberedaren.
Mm, jag tänker att nästa år får det väl bli någonting som man kan ställa under en säng i 10 år.
Eller på vinden. Mm. För oss är brädspelsentusiaster gamers. Ja, de säljer ju många dataspel också på webbhallen. Så att han försöker tweaka in det här i sin sägning. Och det är en naturlig del av vår community, de som även sällskapsspelar. Juletid är också en familjetid förstås, och det är en produktkategori som har samma potential att samla alla kring ett bord. Även på kostnadssidan är det här en mycket relevant kategori i dagens Sverige. Ja, det är ju ganska förmånliga priser på sällskapsspel generellt. Det är mycket glädje och sysselsättning för en relativt blygsam peng, säger Webhallens marknadschef Mikael Karlsson. Och han tror att försäljningen tar fart ytterligare och att man redan, precis som spelexperten, har haft bra drag och tryck i sällskapsspelsförsäljningen under året. Och man tror att det här inte kan replikeras till 100% på annat håll, det fysiska spelandet. Och man ska fortsätta utveckla och utöka sortimentet under lång tid framöver. Så att det är back to basics här, Ola.
Det känner vi lite igen från inte minst vårt förra event vi körde Next. Där det var mycket back to basics-prat. Glöm inte grunderna när du är e-handlare.
Precis. Och vi är tillbaka i den fysiska världen. Vi har inte råd med det här VR-sättet längre.
Då blir vi monopol istället för ett Quest-sätt.
Exakt. Vi sveper vidare.
Japp.
Och apropå julklappar så fick Mathem, som har varit på randen till konkurs känns det som i många år, en julklapp. De slås ihop med norska Oda. Tillsammans ska de omsätta över 5 miljarder svenska kronor. Men investerarna är kvar där. Det är ju gemensamma ägare Kinnevik och Verdane. Axfood och Summa Equity blir också kvar som stora aktieägare.
Det känns lite grann som att de här matbolagen, det är inte så många kvar nu. De Nej. Har ju slagits upp, köpts upp eller helt enkelt lagt ner, känns det som, om man jämför med hur det var för bara ett par år sedan.
Ja, hur började det då? Jo, det började ju med att Mathem tog över konkurrenten Mat.se, och sen så behöll Axfood 16% ägande. Och nu är det dags för ännu en konsolidering. Och som vanligt så är det våra nordiska grannländer som lägger beslag på svenska bolag numera. Det känner vi också igen, Ola. Mm.
Och mycket just norska grannländer.
Mm, oljepengarna måste ju investeras någonstans.
Bevisligen.
Vi jagar fortfarande lönsamhet i en marknad som är tuff på grund av utmanande makroekonomiska förhållanden. Det har vi hört förut. Samgåendet innebär att vi nu får en helt annan skalbarhet och kan växla upp effektiviteten ytterligare tack vare Odas världsledande logistikplattform, så att de underkänner sin egen här, kan man säga. Och på så vis vässa vårt kunderbjudande ännu mer, framförallt när det gäller pris och kvalitet. Och det säger Johan Lagerkrans. Han är ju då vd på Mathem, men han blir petad. Han blir degraderad. Han kallas redan för managing director här på Mathem. Han får en lite ny roll då. Det låter ju som ett steg ner i karriären, men kanske mer lön. Norsk lön kanske.
Ja, vad precis. Vet jag.
Och det här ska vara en riktig game changer för den nordiska marknaden för e-handel av dagligvaror.
En game changer, ett sällskapsspel game changer då, eller vad tänker de?
Ja, de tänker sig ett monopol här där norrmännen köper upp allt svenskt.
Alltså, i matleverans så tänker de ett monopol alltså.
Exakt, monopol på matleveranser. Mm. Och det är skalbarhet förstås man snackar om här. Och det ska bli bättre kvalitet, men framförallt lägre priser. Det ska bli billigare. Mathem har ju fått kritik för att de är lite för dyra. Framförallt då leveranserna som numera kostar. Varje leverans kostar, de tar mellan 19 och 39 spänn då. Tidigare så var ju leveransen gratis och man handlade för över 700 spänn. Men det rök här någon gång under året, har jag märkt som har testat.
Du är en besviken kund nu alltså.
Besviken kund, och jag ska skriva en upprörd insändare i lokaltidningen. Eller skicka ett upprört mejl till vår reporterkollega Nils på e-handel kanske. Han brukar få många sådana här.
Var är mitt paket? Gillar ju få de mejlen.
Varför har jag inte fått mitt paket? Nej, vi hanterar inte paket på e-handel.se. Men en annan som också vill bli effektivare, det är e-handlaren Purse som säljer MC-tillbehör. Och de har ju kämpat trumvirvel då i motvind senaste året. Det blev förvisso en liten vinst på 2 miljoner från en förlust i fjol på minus 11 i andra kvartalet. Men omsättningen minskade något. Och den här aktien då, det är ett noterat bolag, den har ju kraschlandat. Kraschat rakt in i en bergvägg och rasat med hela 90%. 90% av aktievärdet upp i rök sedan noteringen 2021. Men för att gasa förbi de dystra utsikterna så rullar e-handlaren nu ut ett, lite tråkigt då för de anställda, ett sparpaket. 50 tjänster ska ryka är målet och det ska ske redan innan årsskiftet. Om man säger att bolaget måste bli mer snabbfotat för att arbeta mer effektivt. Där hade de ju kunnat få in en roligare ordvist, mer snabbrullande kanske. Och nu så ska man satsa på lean-metoden. Vad är det, Ola? Det är något japanskt, va?
Ja, det är ett bättre ord för att säga att vi ska ha färre människor ska göra mer.
Just det. Så det blir mer stress på bolaget, sämre arbetsmiljö. Och man ska jobba ännu mer med digitalisering och automatisering. Man kikar säkert på AI-lösningar här. Det är inget som nämns, men låter så mellan raderna. Och sparprogrammet ska öka resultatet med 25 miljoner och göra avtryck redan under början av nästa år, hoppas man. Och samtidigt så tyvärr då så medför den här besparingen runt 15 miljoner kronor då. När folk ska ha avgångsvederlag och sådär, vad det nu kan vara. Och man ska göra nya investeringar. Och man förhandlar nu med facket för de berörda medarbetarna. Och ja, det är ju lite som vanligt då, dystert i änden på sina håll, men inte för de som säljer sällskapsspel uppenbarligen.
Det är väl som vi har egentligen återkommit till flera gånger, det är både och samtidigt. Det går jättebra för vissa och det går jättedåligt för andra samtidigt.
Här har vi ett framgångsexempel avslutningsvis då, apropå att det ser lite olika ut i olika delar av e-handelsbranschen. Det var så att Skruvat och Bythjul.se gick ihop med Däckskiftarna tidigare i år. Här har vi ytterligare en sammanslagning. Mm. Vi pratade tidigare om Oda och Mathem. Och den här trion, de har bjudit på rekordförsäljning. Bara i oktober så omsatte de tillsammans hela 200 mille. Det var all time high, säger man här. Och det är även så att lönsamheten hänger med. Så att... det kommer rulla på bra i det fallet då. Här är det inga sparpaket. Och framgången ska ligga i att vi har jobbat med, återigen då, back to basics. Med vår kärnaffär, säger man. Samtidigt som man har en hel del nya initiativ på gång. Lite oklart vad det kan vara. Men man håller bland annat på att utveckla sin B2B och franchiseaffär, säger man. Så att här har vi ett framgångsexempel. Som rullar på i rask takt. Och det var det inledande svepet i podden e-handelssvepet.
Det som har hänt senaste veckan. Och en annan sak som vi faktiskt har hänt senaste veckan är vårt event IMS.
Precis, och nu ska vi släppa in vår stjärngäst här som ska få berätta lite om vad hon gjorde för upptäckter.
Ja, IMS. Bianca, berätta, vad var det för någonting som vi anordnade i veckan?
Ja, Influencer Marketing Summit är alltså ett av våra stora event här på e-handel/influence.se. Och det är helt enkelt ett branschevent där vi samlar aktörer från hela branschens hörn för att lära sig av varandras insikter, dela med oss av erfarenheter och utveckla branschen framåt helt enkelt.
Och var var vi någonstans och hur stort var det?
I år var vi på Bergs School of Communication här i Stockholm med hela 500 deltagare, vilket var en väldigt rolig turnout att se.
Det var väldigt bra tryck i lokalen, otroligt mycket folk.
Verkligen.
Men det jag också tyckte var lite kul var ju att vi hade ju en rätt lång kö in.
Verkligen, det är ju lite annorlunda att anordna branschevent på en skola så här. Lokalerna är inte riktigt gjorda för att ta in så mycket folk. Så det var väldigt roligt att se att det var så många som ville komma. Och eventet sålde ju till och med slut ett par dagar innan. Så att det var fullsatt och fullt ös hela dagen.
Och du stod ju på en av scenerna och
ja, det gjorde jag.
Såg till att allting flöt på där. Vad var det för saker som togs upp då på den scenen?
Precis, jag modererade trädgårdsscenen som var den lite mindre scenen på Influencer Marketing Summit. Och vi kategoriserade oss lite som en specialistscen kan man säga. För att det var väldigt mycket, väldigt praktiskt och bra content. Du stod ju till exempel där på scen, Ola. Och David var också upp en sväng. Och ni alla bidrog med så mycket intressanta insikter. Det var Det var allt från SEO till AI till hur man går från outsourcing till inhouse. Väldigt mycket praktiska tips och många listor som delades med deltagarna och så.
Ja, jag vet ju en panel där om AI i content creation. Och det var ju en influencer där som jobbar med Middagsfrid som var lite teknikfientlig. Och som absolut inte ville befatta sig med den nya tekniken. Hon tyckte bara att det var otäckt och obehagligt. Medan byråmänniskorna som satt där gnuggade händerna och såg stora besparingsmöjligheter. Än så länge var det väl ganska mycket på ChatGPT-nivå att ta fram pressmeddelanden och inspirationstexter och så. Men man hade även gjort en kampanj i tunnelbanan där man AI-genererade annons- eller reklambilder till affischer för Middagsfrid. Och det hade varit en liten succé och då blev innehållsskaparen ännu mer svettig.
Det är det som är så bra med IMS, att här får man höra från alla sidor. Vi har inte bara varumärken och byråer på plats utan själva influencerna också. Så det är superspännande att höra vad alla tycker från olika håll och deras perspektiv och hur man vill jobba framåt med olika ämnen.
Och sen brukar det ofta vara på just den här typen av konferenser, så vill man ju många gånger ha med sig de här sakerna man kan göra själv. Alltså få de här tipsen som du var inne på, för då får man ju direkt ut någon nytta av att man var där.
Exakt så.
Gjorde du några spännande findings, Bianca?
Ja, det var massa spännande. Det var väldigt roligt att se framförallt våra sessioner om just lagar och regler var så himla populära. Det var väldigt mycket frågor från publiken där och väldigt mycket praktiska tips om när man behöver reklammarkera inlägg och stories och sådär. Till exempel en sak som jag fick lära mig var att om du gör ett samarbete med en influencer där det ingår en reel som publiceras då i flödet, om influencern sen på eget bevåg väljer att dela den i stories, då måste den också reklammarkeras. Det var nytt för mig. Väldigt spännande att höra hur alla de här små skavankerna fungerar.
Vi har ju sett det ganska mycket på precis det området, hur jobbigt det kan bli för den som är med i ett samarbete om man inte följer precis till punkt och pricka vad som krävs. Och det är ju inte helt lätt att veta vad som krävs.
Nej, precis så. Och det är väldigt roligt också att se att framförallt influencerna tar ett väldigt stort intresse av, de vill göra rätt. De kommer hit för att lära sig och de är väldigt liksom måna om. Man skulle kunna se på, eller för ett tag sedan så såg man att folk tyckte att influencer marketing var lite av ett tramsigt ämne. Men det är väldigt roligt att se att det tas seriöst nu. Och inte bara från att branschen uppskattar rollerna inom det, men att influencerna själva, de ser det här som deras jobb. Det är klart de vill göra rätt. De vill inte göra någonting olagligt eller fel och de vill bygga sina brands.
Men det du är inne på nu, Bianca, är också precis ett tecken på att den håller på att mogna, alltså själva branschen, men också annonseringsformatet i sig som något riktigt. Exakt. Inte som någonting som du sa tramsigt, som man visar upp en väska och lägger upp en video, inte mycket mer än så.
Nej, exakt. Det är ju många företag nu för tiden som lägger en stor del av sin marknadsbudget på just influencer marketing. Och då måste man ju veta vad man ska göra med den budgeten. Så att, kan man komma till IMS och lära sig massor.
Men fortfarande fick jag veta i en annan paneldebatt jag ledde på stora scenen med bland annat Therese Lindgrens man Anders, som är någon slags manager, och hennes egen byrå Nuvera. Och han sa att det finns ju fortfarande inga branschstandarder för hur den här valutan exakt ska utformas när det kommer till prissättningsmodeller. Det är alltid en förhandlingsfråga fortfarande. Och så sa han också lite efteråt att det är ju kanske lite så branschen vill ha det också. Man vill inte formalisera det här för mycket för att bli för rigid i de här prissättningsmodellerna. Men det är väldigt mycket från fall till fall och valutan, den fluktuerar i den här branschen fortsatt.
En fråga till er båda då. Märkte man just av det här att det börjar finnas lite best practice, att man börjar lite mer enas om vad som gäller, eller är det fortfarande ganska mycket som du var inne på nu, David, lite vilda västern, eller hur långt har man kommit där inom själva branschen?
Min uppfattning är att det är absolut fortfarande lite vilda västern, men att det långsamt går framåt. Sen sitter ju jag varken på rollen som varumärke som anställer influencer eller influencer som tar emot. Så att jag kan kanske inte uttala mig så mycket om det. Men min uppfattning är att det börjar sättas på plats, och speciellt de företag och influencers som verkligen vill framstå som mer seriösa och bygga liksom sin plats på marknaden. Där ser man att de tar åt sig av det här. Hur bygger man upp samarbetsavtal ordentligt? Hur bygger man långvariga strategier tillsammans?
Och vi hade ju dessutom, utöver det, så hade vi också en egen prisutdelning. Just för att lyfta branschen.
Exakt så. Jag hade den stora äran att både driva projektet här på e-handel men också få presentera Influence Awards som var vår stora branschtävling för både influencers och varumärken som har gjort skillnad inom branschen och fortsätter att utveckla den framåt. Vi hade 5 kategorier, årets branschförebild, årets kommersiella podcast, årets hållbara initiativ, årets content och årets byrå. Och vi hade 5 väldigt värdiga vinnare som höll fina små tal när de kom upp på scen och tog emot sina priser. Så det var super, super roligt.
Kan du nämna några av vinnarna?
Absolut, vi hade Henrik Wahlström från Upp och Ner som vann årets hållbara initiativ. Nine Agency vann årets byrå. First Vets samarbete med Irma Lettosalo, Marcos mamma, med den här bävlingen, Reelsen, vann årets content. Och så hade vi Seina Mortada på årets branschförebild och Spöktimmen på årets podd. Så att väldigt, väldigt värdiga vinnare allihopa.
Och Spöktimmen hade fäst sin Prize Award där i poddbilden, såg vi i morse, va?
Exakt, jag har ju skapat en del grafiskt material både innan och efter så här, både för alla nominerade och vinnarna, och en av det var en sån liten sticker med vinnare 2023 av kategorin som Spöktimmen direkt requestade att få i separat fil så att de kunde smäcka på den på sitt omslag, vilket är super, super roligt att folk verkligen tar den här tävlingen lite på riktigt och är ärad att få vinna.
Jo, det är väl också precis det här att branschen i sig och hela influence marketing börjar sätta sig att det är någonting man nu faktiskt kan gå ut och säga, titta, vi är bra på det här.
Exakt, och när vi har en sån här plattform att kunna påverka och göra något bra, då är det jätteviktigt att vi tar in liksom viktiga ämnen och inte bara det här, hur gör man coola samarbeten, men mer så, vad är viktigt med lag, vad är viktigt med hållbarhet? Vi hade jättemycket hållbarhetstema, och då att vi hade ett pris som faktiskt var fokuserat på hållbarhet, både i form av miljövänlighet men också psykisk hälsa.
Och vi har ju även vår e-handel.se systersajt influence.se, skriver just mycket också om det löpande, vad händer i den branschen och man kan ta till sig. Men om vi skulle sammanfatta hela, alltså själva eventet i sig, var det några så här övergripande teman? Du nämnde lag och rätt och de frågorna, men fanns det några generella teman som man märkte att det här är stora frågor just nu?
Till ingens förvånan var såklart AI en väldigt stort tema. Det höll ju du tala om, Ola, och det genomsyrade absolut många av samtalen under dagen. Men sen också hur man kan samarbeta tillsammans mer generellt. Det var ju till exempel, på morgonen hade vi en från outsourcing till inhouse. Hur tar man in en byrå som kan bygga upp strukturer långvarigt? Och mycket, mycket samarbetsfokuserat och mindre individualistiskt, skulle jag säga.
Men var det då samarbeten också, inte bara varumärken influencers utan också kanske mellan influencers, eller var det för form av samarbete vi pratar om?
Ja, men mycket mellan byråer också som kan få komma in och spela en roll. De är ju väldigt behind the scenes och som konsument ser man dem inte lika mycket kanske, men de är mycket där och härjar emellan influencers och varumärken och styr upp och ser till att det kanske blir lite mindre vilda västern.
Jag noterade också att det ofta då uppstår lite av en dragkamp mellan kreatör, beställare och byrå, och där kanske beställaren eller företaget som anlitar en influencer ofta idag vill köpa frikopplat innehåll, influencerinnehåll, som de kan placera var de vill i sina sociala medier under en begränsad tid. Medan kreatören eller influencern vill ha kanske mer av hela samarbetet över längre tid och inte vill ge ifrån sig innehållet. Men det var ju också de kreatörer som sa att det här är ett flexibelt och smart sätt att jobba på också. Och det gör att jag kan jobba med fler beställare eller kunder samtidigt. Och sen i en paneldebatt jag ledde med 2 influencers där den ena har en egen e-handel och den andra säljer drycker till återförsäljare, gymgrossisten bland annat. Det kallas för Clean Drink, hans produkt. Där fanns det då inslag av att man kan bli lite omsprungen av sin egen produkt och hamna lite i skuggan av sin produkt. Men att det kan vara positivt i Clean Drink-fallet, för att nu kommer ju merparten av omsättningen från produkten. Så han hade inga problem med det, att han hade fått stå tillbaka lite. Och han trivdes bättre i entreprenörsrollen mer än i influencerrollen, även att han har 80 000 följare. Men Vilma Holmqvist, som också var på scen, som säljer smink och hudvårdsprodukter, även tvålar via sin e-handel, hon har hela 400 000 följare, så att hon gör fortsatt själv då samarbeten med andra varumärken parallellt med den e-handel som innehåller egna produkter. Och för henne så passade den kombinationen alldeles utmärkt.
Jag tycker det är lite intressant det du var inne på nu, David, är just det här att alltså, e-handel, influencer, alltså det också börjar flyta ihop vad man faktiskt är. För man är ju, en influencer är ju då en e-handlare på egen hand, att man faktiskt som varumärke själv kan vara, stå för, som e-handlare och inte bara tillsammans med andra som säljer produkter. Och det är också en intressant utveckling hur man, vi faktiskt ska definiera e-handlare framöver.
Precis, allting merch, alltså e-handeln som vi varit inne på i tidigare avsnitt blir en allt mer integrerad del av allt möjligt för ett tag sedan, Ola.
Mm, precis så. En fråga till dig, Bianca, jag tänker, vilka plattformar är det som nu gäller? Är det de gamla vanliga, håller jag på att säga, eller fanns det några trender man kunde se där, vad man satsar på, vad som är stort och vad som fungerar?
Instagram är ju fortfarande utan tvekan störst, men TikTok kommer med raska steg och är på väg i kapp och nästan om. Så att man ser att vi lägger mer krut på TikTok just nu, eller det är en väldigt uppsving i det i alla fall. Men de har inte riktigt gått om Instagram än. Speciellt för att det är en del olika typ av content på plattformarna fortfarande. Vi ser en hel del mer stillbilder på Instagram, lite mer stories och på TikTok mer TikToks/reels.
För det var min följdfråga, just att är det så att man kan se några tydligare skillnader, kanske inte bara i format med stories, reels, utan även vad man har för slags innehåll på de två plattformarna, eller är det mer formaten som skiljer i så fall?
Ja, men lite så, det beror ju lite på vem man frågar, för att det är ju mitt uppe i en liksom, ja, TikTok håller ju på att nästan springa om, men Instagram står ganska stabil där de står, samtidigt som Facebook helt håller på att dö. Men en sak som vi ser mycket är att på TikTok är det mycket fokus på humor och väldigt, väldigt liksom kvickhet. Du måste fånga intresset på 3 sekunder, annars har du inte tittare på TikTok. Medan på Instagram kanske folk är lite mer villiga att lägga tid och energi på att titta på content. Speciellt med att du mer följer personer på Instagram. Du är inte lika mycket inne i ett explore-flöde. Nej. Och TikTok är nästan helt och hållet explore-flödet.
Det är ju det som TikTok har byggt på, att de inte bryr sig om människor egentligen, exakt, utan intressen.
Och då måste du fånga främlingars uppmärksamhet direkt, vilket också gör att du kan få mycket större spridning och mycket större resultat. Men, så det är 2 helt olika strategier, och det gäller att vara noga med vad man är ute efter och vilken typ av content man skapar.
Ja, det är ju verkligen inte one size fits all, utan det beror helt på vad man vill uppnå för resultat. Och TikTok är ju ofta svårt att veta där vad som blir viralt. Men jag märkte ett stort intresse för TikTok. Men det känns som TikTok har blivit lite omsprunget av AI. Om man tittar på bassnivåer just nu. Kan du inte berätta lite om din dragning, Ola?
Nej, det, sammanfattningen där var väl faktiskt precis just det. Att det har blivit väldigt mycket hås kring AI. Och att det ska lösa allting. Men det är ju ännu en teknik som inte kommer lösa allting. För det är alltid så, när det kommer något nytt så kommer det här bli nästa stora grej. Nu kan vi sluta göra allt vi har gjort sedan i urminnes tider. Men det kommer inte bli så den här gången heller. Utan det kommer fortfarande krävas människor och kreativa idéer. Det här är ett hjälpmedel till. Så att det var väl lite att försöka lyfta hur man kan tänka, hur man kan jobba med det här. För att kanske effektivisera delar av skaparprocessen. Delar av vad det nu må vara, uppföljning, rapportering. Men fortfarande så krävs det att människor kan vara kreativa. Man vet vad man vill, man vet vad man har för målgrupp. Alla de här, det är ju ingen skillnad. Det är samma grund i marknadsföring som alltid har gällt.
Och vad ska man börja med då i sin influencer-marknadsföring när det kommer till AI? Vad gjorde du för findings där för publiken?
Alltså, det är svårt för mig, jag är lite som Bianca. Jag är ju inte en varande influencer eller byrå, så att det är lite svårt. Men det vi hörde från panelen var ju just de här sakerna. Ja, men kan man effektivisera någonting? Kan man effektivisera rapportering kanske? Att ladda upp Excel-filer och låta en AI traska igenom dem så man slipper skapa dem själv? Och kan man få lite inspiration när man skapar innehåll? Så att det är ju ändå, det är lite grann som även där, ännu mer än influence marketing-branschen, vilda västern, ingen vet, man testar och ser vad kan det ge.
Det var det jag tyckte var så bra med din session, med att du just gav väldigt praktiska tips på hur man ska hantera AI, framförallt som marknadsförare. Men att det är lite av ett, liksom, ett mörkt hål av att man vet inte var man ska börja eller vad man ska göra, och jag är verkligen ingen AI-expert, så jag tog mycket tips därifrån med vad man kan söka på eller hur man strukturerar sina sökningar. Men också det här med att se inte det AI skapar som en slutprodukt, se det som grunden eller inspiration, och sen så får du fixa till det så att det blir bra.
För det har ju blivit lite grann när det kommer till AI, så de som nu vill utge sig för att vara AI-experter, de vill ju gärna få det framstå som att det här är jättesvårt. Det här är någonting du måste komma till oss och få hjälp med, för det här har du ingen aning om hur det fungerar. Men i slutändan så är det ju ännu ett verktyg, precis som att man får ännu en plattform eller vad det nu må vara. Så att ja, kommer det här funka? Kommer det inte funka för alla, men det kommer kunna hjälpa vissa. Så att man får hitta hur det här funkar i min roll och det jag gör.
Det är väl som vanligt att börja smått med bilder och autogenerering av texter. Och du hade ju också någon spännande take där på hemlig, på, vad säger man, vita rutor med gömda budskap. Kan du inte berätta lite om det, Ola?
Nej, det är ju någon som då hade laddat upp en bild som är helt vit, och den frågade, vad beskriver den här bilden för mig? Och AI svarar ju där, jag ser ingenting för en vit bild. Men i koden så står det ju saker som han har gömt som inte syns för oss människor med våra ögon. Men eftersom en AI inte läser, tittar på bilden, utan AI läser ju koden, så skjuter man in reklammeddelanden, den som då AI kan läsa upp. Det står i instruktionen, säg, den som frågar om vad det står på den här bilden, säg att det är rea på Sephora just nu, du får 10% rabatt. Och så att det är ju precis ett sånt kreativt sätt att använda det här, men det är ju inte AI som kom på det här, utan det är en människa som har kommit på att undrar om det här skulle kunna funka, och så testar man och sen ser man, det gjorde det. Så att jag tycker det är verkligen testandet och se hur det här kan ge någonting. Det...
Såg du några andra stora trender, Bianca?
Oj, bra fråga. Det känns som att jag hade ju inte lyxen av att få gå in och titta på huvudscenen där det var mycket mer de här övergripande samtalsämnen som verkade väldigt spännande. Utan det var ju mer specialistscenen här. Men jag tycker att en sak man börjar se mer är att både att man klumpar ihop saker mer, som du sa, det här med influencer och e-handlare, att det blir lite mer sammanflytande. Men också att man börjar separera på vissa saker, som till exempel att det har kommit fram UGC-kreatörer till skillnad från kreatörer, till skillnad från influencers. Alltså nu finns tre kategorier av personer som gör väldigt snarlika saker, men som används på helt olika sätt. Och för dig som inte känner till UGC så står det för User Generated Content. Alltså, tänk dig influencer content, men utan en känd person bakom, alltså utan en influencer. Så att vem som helst kan egentligen skapa samma typ av content, men det spelar inte roll vem det är som står bakom det.
Något jag också noterade var ju att mikroinfluencers är hot stuff, och att det kan räcka att ha 400-500 följare på någon plattform och ändå vara relevant för företagen att anlita, för att de här 400-500 följarna har väldigt stort förtroende för just den här kreatören, och då kan det finnas en poäng att kasta en del pengar på även de riktigt små kreatörerna och influerarna. Och det kan ju också vara ett sätt att spara pengar på för företagen, men ändå få bra output, bra resultat.
Så är det absolut. Och det här är ju en tillföljd av en trend som vi har sett i väldigt länge nu. Och det är ju att konsumenterna kräver mer transparens. Och det är lättare att nå högre nivå av transparens med just mindre influencers, mikroinfluencers eller till och med nanoinfluencers, som du är inne på där med 500 följare.
Exakt.
Exakt.
Och de här stora makroinfluerarna, de skäl ibland ofta för mycket ljus, strålkastarljus från företagets produkt. Det verkar också vara en återkommande utmaning.
Det är ju svårare att styra en makroinfluencer, för att de har ju mer makt i samhället eftersom att de just är så stora som de är. Medans mikro- och nanoinfluencers är mer villiga att... samarbeta på ett annat sätt. Samarbeta kanske är fel ord, för det är inte som att de stora influenserna är dåliga på att samarbeta, men de är mer ivriga att bygga ett varumärke snabbt, och då...
Det är som du är inne på, David, då kan ju samarbetspartners varumärke eller produkt hamna i fokus. Man vet inte lika mycket vem personen är i bredare lager, men de som känner till de här personerna har ju ett stort förtroende, och får man ju mycket utväxling som företag av det.
Exakt.
Så att, men det är ju det du var inne på också med de här olika kategoriseringarna av influencers, så att även där börjar det bli mer och mer spretigt, vilket också visar att nu börjar det hända en mognadsprocess här.
Ja, men precis. Louise Lundberg sa i sin session på Trädgårdsscenen en jättebra grej av hur hon definierade skillnaden mellan kreatör och influencer. Att en kreatör är en person som har mer fokus på själva contentet som den skapar, medan en influencer är mer att man följer med i deras liv. Och sen, så som hon själv kategoriserade sig, kan man också vara en blandning. Så att det finns så många olika delar av det här, men skillnaden är framförallt, lägger du fokuset på att skapa riktigt bra content som kan vara fristående, eller följer folk som gillar dig med dig i din vardag, lite mer vloggar.
personen.
Jag tänker också att det kan finnas fler risker med att använda en riktigt stor kreatör eller influencer. Vi har ju sett många skandalösa exempel bland makroinfluerarna. Margot som öppnade dörren och så låg en misshandlad man utanför hennes port. Och så filmade hon det och så blev hon cancelad av flera samarbetspartners. Om man har väldigt stor räckvidd, stor exponering, väldigt många följare, då kan ju risken öka för olika typer av skandaler, tänker jag. Och det kan ju också tala för, till fördel för mikroinfluerarna.
Exakt, och det var just det som Amelie och Cecilia från Marla pratade om i samarbetsavtal. Hur säkrar man upp båda parterna för eventuella snedsteg?
Ja, vad sa de där?
Att det är viktigt att skriva bra samarbetsavtal från början och se till att de här klausulerna finns med. Att man helt enkelt har rätten att frisäga sig från ett samarbete vid eventuellt snedsteg eller mishap. Liksom. Tydligen finns det väldigt mycket samarbetsavtal där ute som är liksom, begränsade till själva kampanjen som är på tapeten. Men egentligen så borde man se det som ett större legalt kontrakt där alla eventuella happenings kan inkluderas.
Som kan påverka kampanjen och varumärket då som.
Exakt.
Men vi kan ju sammanfatta det här att förutom att det var ett väldigt lyckat event bara allmänt, just att det var väldigt mycket intressanta insikter som kom kring en bransch som ju börjar nu att hitta formen på riktigt. Då det är ju jättespännande att se. Så frågan är ju lite grann som AI, vad kommer att ha hänt om ett år? För det går ju ganska fort även där.
Ja, det ska bli superspännande.
Att en myndighet som Skatteverket är med talar ju för att den här branschen mognar nu och de stora myndigheterna blir allt mer intresserade av den för att den blir allt mer betydande.
Absolut, vi får väl se vad temat är på Influencer Marketing Summit 2024 nästa år.
Så att det är bara att börja ladda upp och förbereda sig för när det är dags att börja köpa biljetter till det evenemanget.
Exakt så. Ni kan hålla utkik på influencermarketingsummit.se och på Influencer Marketing Summits LinkedIn-sida för uppdateringar inför kommande år.
Så det tycker jag absolut att ni ska göra. Tack så jättemycket för att du ville vara med, Bianca. Det var extremt intressant att höra. Och som sagt, vi lär oss ju också väldigt mycket, David, på de här eventen. Så att vi kommer ju definitivt vara med även nästa gång.
Jättekul att du ville vara med, Bianca.
Jätteroligt att få vara här. Tack för att jag fick komma.
Ja, du får snart göra comeback igen.
Gärna.
Och influencers verkar ju som bekant på de stora plattformarna som vi hörde. Och de stora plattformarna har ju även för e-handlare gjort saker i veckan. Eller hur, David?
Jaså, nej, vet jag ingenting om. Jag har varit på IMS, så jag är helt frånkopplad.
Du hänger bara med influencers nu med.
Ja, jag har själv blivit mycket snyggare sedan jag var på IMS.
Det blir lätt så. Du fick ett så här fysiskt realtids beautyfilter med dig så du kan ha på dig.
Jag började borsta ögonbrynen på morgnarna och köra lite rouge på kinderna.
Jag kan ju säga så här, den här techveckan bjöd på några milt sagt oväntade samarbeten. Och du vet ju vilket företag jag kommer prata om nu, David.
Ja, kan det vara WordPress eller något sånt där, va?
Ja, WordPress är precis den stora plattform vi kommer prata om.
Det är Skype.
Det är Microsofts alla produkter, det är de vi ska ta. Vi tänker förstås på Amazon som har gjort spännande saker nu i veckan igen. Eller rättare sagt oväntade saker. För att det är två samarbeten som blev offentliga nu under veckan. Det ena var att Amazon nu har ett nytt samarbete med Meta. Alltså Facebook och Instagram. Och ett med Snapchat.
Du försöker få igång din kickback igen.
Jajamensan. Och för det handlar ju om e-handel här nu. Och då ska jag ju få mycket kickback. Det är hela poängen. Ja. Och vad det är mer specifikt så handlar det om annonsering. För båda de här plattformarna, eller tre stycken då, Facebook, Instagram och Snapchat, så har Amazon nu fått en egen enklicksannonsformat hos dem.
Enklicks? Vad innebär det? Ja.
Så att istället för att man, som det har varit tidigare, det kommer en produktannons från Amazon, man trycker på den och sen går man till Amazons sajt och där köper man och läser om produkten etc. Så har de nu tagit fram en liten minilandningssida som då ligger direkt hos Facebook och Instagram. Man trycker på annonsen, man får upp den här lilla landningssidan och sen så kan man då läsa allt om produkten där. Man kan se om det finns liksom Prime-förmånen kopplad till det. Man kan se realtidssaldo, man kan se förväntad leveranstid. Det vill säga allting som egentligen finns på produktsidan hos Amazon. Fast man ser det redan hos Facebook, Instagram eller Snapchat. Och man kan då förstås även direkt köpa.
Okej,
så att de har alltså egentligen då skjutit ut sin e-handel till de här plattformarna. Så inte bara annonseringen utan man också kan mer eller mindre göra allting där utan att behöva gå till Amazon i sista steget.
Varför vill man göra så här då, tror du?
Första tanken känns ju också som att det, ja, men vad, nu vill de driva försäljning. Vi har ju pratat om att det är tufft för e-handlare, även Amazon. Men jag tror ju att den absolut främsta anledningen till att de gör det här, för de är ju trots allt konkurrenter också rätt mycket, till, både om annonsering och e-handel. Men jag tror att de vill byta förstahandsdata med varandra helt enkelt. För i och med att Amazon skjuter upp sina annonser och gör dem mer interaktiva så att Meta kan mäta vad de gör där, så kan ju Amazon få förstahandsdata så att säga från Meta som de annars inte får, för att det är egentligen tredjepartsdata. Och omvänt så får ju Meta och Snapchat då data om vad deras användare gör hos Amazon så att säga.
Så det här tyder ju också lite på att det är kärva tider. Även de stora techdrakarna, giganterna, jättarna måste kroka arm och samarbeta, som vi har sett i handelsbranschen med uppköp och samgåenden.
Ja, det är exakt samma sak här också. Och kombinerat då med att tredjepartskakan håller på att försvinna, att man måste jaga kunddata på nya sätt. Så att det här är egentligen fler, och det här kommer vi nog se mer av, att man försöker skapa kreativa sätt att byta förstahandsdata med varandra helt enkelt.
Ja, vi har ju det svenska nordiska exemplet med Boozt, där man delar data till de som säljer via Boozts plattform.
Precis så, fast man är konkurrenter så att säga, så delar man data med varandra för att det gynnar alla i slutändan ändå, tänker man.
Ja, så man tänkte att det här är kanske en nordisk eller svensk företeelse, men nu även på global nivå.
Ja, och det blir väldigt spännande att se vad det här landar i. Och ett annat samarbete som också varit oväntat från Amazons sida var, eller rätt sagt, Google har inlett ett samarbete också med Amazon som var kanske nästan ännu mer oväntat, inne i Google Shopping.
Mm-hmm.
Så att folk har börjat upptäcka att det fanns en ny yta inne i Google Shopping som marknadsförde Amazon Prime. Alltså man gick in på Google Shopping-avdelningen hos Google i sökresultatet, så dök det upp reklam för Amazon Prime. Och då tänkte man, oj, det här annonsformatet kommer ju vara jättedyrt. Varpå då Google gick ut och svarade att nej, det här är inte ett annonsformat. Det här är ett samarbetsformat som alla som har ett Merchant Center-avtal med oss kan använda och hej ho. Men Amazon och Nike var de första två företagen som hade det här. Så vi kan ju tänka att det är nog inte vilken e-handlare som helst som kan få den här platsen. Vad som hände här var att man tryckte på den där rutan som då ligger och marknadsför Amazon Prime eller Nikes medlemsprogram. Var att det dyker upp en sån här, gå med i Prime, gå med i Nikes medlemsprogram.
Jaha, okej.
Okay. Även här visar att vi behöver tillsammans börja driva lite trafik här. Så att det här är nog första steget mot ett fördjupat samarbete mellan Google och Amazon. Som ju båda är ganska stora konkurrenter. För Google vill ju mer och mer kliva in på Amazons område och hålla på med e-handel. Samtidigt som Amazon mer och mer tar annonspengar från Google. Och nu har de ändå bestämt sig för att, ja men vad tusan, vi fortsätter konkurrera. Men vi samarbetar också.
Men det här tycker jag också är ett exempel på att allting merchas med allting. Som vi var inne på tidigare. Att e-handel flyter ihop med influencer marketing och det kreatörerna gör. Och här ser vi också hur saker fusioneras och blir allt mer integrerat i varandra.
Så att det blir ännu råddigare att reda ut vad som är vad egentligen. Men någonstans kanske är så här, för oss som kunder så spelar det mindre roll. För vi tycker det är jättesmidigt att vi kan trycka och köpa direkt när vi vill. Eller få upp den här direkt utan att behöva klicka oss vidare till en separat sajt. Så det blir väldigt spännande att se vad det här kommer leda till framöver. För det är nog långt ifrån det sista rätt oväntade samarbetet vi kommer se nu. Just på grund av de tuffare tiderna. Även hos de största techbolagen.
Ja, det är den här shopping anywhere-principen. Och kunden struntar, skiter i varifrån man handlar till slut.
Bara, och nästan hos vem också.
Ja, nästan hos vem. Bara man får hem grejerna och att det är en sömlös köpprocess från sök till köp, min egen slogan som jag hittar på.
Som jag nu kommer börja lansera hårt i nästa års IMS. Det var veckans e-handelssvep vi har gått igenom och tittat vad som har hänt helt enkelt.
Ja, jättespännande, superkul att ha Bianca i studion också med insiktsfulla inspel.
Det ska vi definitivt göra om.
Det gör vi snart om igen. Och ni följer oss som vanligt för de senaste nyheterna på ehandel.se och i våra sociala medier. Och för lite mer fördjupande texter så kan man bli medlem i Plus som Ola redaktörar.
Precis.
Ta del av Olas spaningar där i vår sköna nya e-handels AI och techvärld.
Så att ni får helt enkelt ha en trevlig helg och en trevlig nästa vecka tills vi hörs igen nästa avsnitt.
Ja, ut och njut av gråvädret nu. Ta hand om er. Puss och kram. Hej!
Hej då!